Okej, då börjar vi. Välkomna kära lyssnare till Nyx femte podcast.
Mm.
Och också välkommen Tova.
Tack så mycket.
Det är första gången du är med oss.
Det stämmer bra. Ja, och jag är också med, Ebba, som brukar vara med.
Japp. Yep. Och Gabriel.
Gabriel. Precis, och här är vi. Vi är i Stockholm idag. Det är väl Stockholms premiär, tror jag, för Nyx podcast.
Mm. Vi sitter i en underjordisk lokal i Slakthusområdet. Och därför kanske det ekar lite grann.
Och om man hör något skrammel så är det slaktare som rör sig ovanför.
Japp, de rullar då och då stora köttvagnar över golvet som vi har över oss.
Mm. Och här nere så sitter ju vi idag för att prata om en bok som heter Att delta på djupet, publikinteraktion i scenkonst för barn och unga. Och sen står det redaktör Tova Järje nedanför. Ja.
Det är inget sammanträffande.
Nej, det här är ju en bok som har getts ut på Ungscen Öst.
Yep.
Östgötateaterns barn- och ungdomsscen som har sitt säte i Linköping. Där vi alla tre just nu faktiskt håller på och jobbar med en föreställning, Din inre röst.
Som också innehåller publikinteraktion.
Ja, precis. Och den här boken, är du, alltså då, som jag sa, Tova är redaktör. För du är också dramaturg på Ungscen Öst.
Mm.
Mm.
Kan inte du berätta lite om varför ni har gjort den här boken?
Mm. Man kan väl säga att från det att Malin Axelsson blev konstnärlig ledare på Ungscen Öst så har det funnits olika projekt som har använt nära interaktion med publiken och undersökt vad man kan göra med det inom teaterns ramar. Och det fanns en vilja hos teatern att på något sätt summera de erfarenheterna och ge dem vidare till andra delar av teater Sverige.
Mm.
Ja.
Mm. Just det, så det innehåller olika texter och exempel från olika projekt.
Det gör det. Både praktiska övningar och mer teoretiska reflektioner över vad det innebär politiskt estetiskt att arbeta med deltagande scenkonst.
Mm. Jag tänker att premissen också väldigt mycket är att Ungscen Öst jobbar mot elever i hög utsträckning.
Ja.
Alltså det känns som att mycket av materialet i boken tampas med liksom att publiken är skolklasser i hög grad.
Det är sant. Och det är ju verkligen en utmaning av det interaktivas möjligheter, därför att när man har en fullständig frivillighet i att folk kommer till ett interaktivt verk så går de med på mycket mer än om de är ditfösta med skolplikten, så att säga. Såklart kan också elever uppleva teatern som en spännande och fri plats som de längtar till, men man kan inte liksom utgå från att det är därför de är där. Men på ett sätt tänker jag också att den utmaningen, alltså hur förmedlar man interaktivitetens kontrakt, är viktig när man arbetar med andra publikgrupper som är på plats, så att säga, frivilligt.
Mm.
Och att det finns en tendens som jag tycker är svår med interaktiv konst, scenkonst i Sverige, att inte i särskilt hög grad informera sin publik om vad som kommer hända, inte ge bra verktyg för att ta sig in och ut.
Mm.
Så att kanske den här situationen som är att arbeta med skolklasser mer förtydligar någonting som är minst lika viktigt när man arbetar med andra publikgrupper.
Mm.
Jag kan också uppleva att det finns en motsatt tendens att publik, eller att eleverna köper vad som helst.
Mm-hmm.
När vi har gjort våra test ute i skolklasser så har de bara gjort precis vad vi har sagt att de ska göra, mm, utan att ifrågasätta varför eller hur, eller utan bara liksom köpt hela grejen.
Men det tänker jag handlar om hörlursformatet, alltså när vi ger raka instruktioner, ja, så är folk väldigt benägna att följa dem. Men så fort det rör sig om ett öppnare lekformat eller ett format där man avkrävs egen agens,
mm,
så är isen mycket halkigare, eller tunnare kanske man brukar säga.
Ja.
För den erfarenheten har vi ju med vuxna också när vi arbetat med NYX, mm, tänker jag att,
mm,
det är väldigt, väldigt tacksamt att följa instruktioner,
mm,
få en tydlig roll.
Mm. Alltså jag fick lust nu att läsa några meningar ur en text som du har skrivit i boken, Tova. Eller du kanske kan läsa.
Ska jag läsa?
Kanske.
Nej, men ska inte ska du jag läsa? Jag har, okay, pratat ganska mycket nu.
All right. Jo, men apropå, det är liksom lite vi var inne och pratade på. Det är ett stycke som heter Frihet och regler, som det här är ur. Där den traditionella teatersalongens publiktystnad tillåter tankarna att vandra, reglerar interaktivitet så mycket mer än bara kroppens rörlighet. Interaktiva system vill att deltagaren inte bara ska agera utan också tänka i vissa banor. De försöker reglera inre rörelser. Jag tycker det här var intressant eftersom det vi pratar om nu och det som den här boken också på något sätt handlar om är ju att kanske förskjuta makten som finns mellan vuxna och barn. Så här. Och jag tycker det här var också en intressant vinkel på det. Att det deltagande eller det interaktiva inte behöver vara frihetligt. Mm. Utan kanske snarare, mm, ännu mer kontrollerande på ett sätt.
Mm.
Det var liksom, tycker jag, var en spännande tanke i den här texten. Ja, jag vet inte, kan vi säga något om det?
Men jag tänker att i en klassisk teatersituation,
mm,
med scensalong,
mm,
så befrias ju tanken,
mm,
till priset av kroppen,
mm,
och handlandet. Och förhoppningsvis så tänker jag att i deltagande så bör ju även tanken kunna befrias, men inte till priset av kroppen och handlandet.
Mm.
Alltså det är någon sorts idealsituation.
Mm.
Men sen är det inte säkert att det blir så. Deltagande kan ju vara krävande på olika,
ja,
sätt.
Ja,
och alltså, disciplinerande.
Det är såklart att det är inte specifikt för interaktiva system eller teaterföreställningar att vilja reglera inre rörelser. Det vill ju en vanlig föreställning också antagligen.
På ett, ja, sätt. Men det går inte att verifiera, tänker jag.
Nej. Nej, det gör det inte.
Så länge man kan kontraktet om att man ska sitta tyst och titta och applådera på slutet.
Mm.
Så finns det ingen som liksom gräver i på vilket sätt tanken deltar.
Mm.
Men jag kan berätta, från början så hade jag en tanke om att den här texten skulle ta avstamp i Foucault. Och därmed alltså en panoptisk struktur i det interaktiva. Så att, ja, men just det där med bevakningen, att alla tittar på alla på något sätt i det interaktiva formatet, och att det också är en typ av makt som utövas. Men sen så blev det lite för hög abstraktionsnivå för den här boken, som ska vara liksom tillgänglig för även människor som inte har en akademisk bakgrund i tanken.
Mm.
Och jag är ganska nöjd med det, därför att det också kanske tillät mig att förtydliga mina tankar inför mig själv och inte använda någon annans språkbegrepp.
Mm.
Men ja, jag pratar om Foucault just därför att jag tänker att det är viktigt att se att interaktivitet i scenkonsten också är ett tecken på någon typ av samhällsförändring. Alltså hur interaktivitet finns inom scenkonsten.
Mm.
Vittnar om processer i vår samtid. Liksom, mm. Som har med makt att göra. Och det alltså, deltagande behöver inte betyda högre påverkansgrad eller ja, jag tänker att vi ser det nu i till exempel såna här skenmedborgardialoger och dylikt, att deltagande är ett slags buzzword, men det är inte förrän man gör det till en demokratisk insats och vågar riskera sin egen maktposition som ordet deltagande betyder någonting på riktigt.
Mm. Ja, för det tycker jag är också intressant och en svår sak just med deltagande plus teater då, som den här boken handlar om. För många av texterna har jag ett slags skådespelarperspektiv, eller i alla fall aktörsperspektiv. Det är skrivet av och för de kroppar som ska reglera interaktionen under verkets liksom pågående.
Mm.
Som skådespelare framförallt då, eftersom det är de som gör det jobbet på Ungsen Öst. Och flera av de texterna handlar ju om hur ska vi hantera när publiken inte lyder våra regler utan att för den saken skulle liksom göra våld på publiken givetvis liksom. Men det är liksom där kommer det, tycker jag, att det är problemet eller utmaningen, eller liksom också det är också där makten syns liksom kring det interaktiva. Men för det är klart att har du förberett ett verk på en teater som du gör många gånger, så måste du ju såklart hitta dessa strategier.
För att upprätthålla verket.
Ja.
Mm.
För att kunna så här, ge någon slags kvalitet, eller att kunna ge det som det står i broschyren. Liksom.
Ja, alltså jag tänker att det också är en sak som min text handlar om i den här boken. Andra berör det också, men om man vill bygga en värld vars regler är andra än vardagen med allt det våld som den innebär, liksom, då måste man verkligen jobba hårt för att upprätthålla de nya regler som man uppfinner. Därför att när vi har gjort olika experiment med, vad ska man säga, anarki, då syns maktstrukturerna som finns där redan oerhört tydligt. Då blir det liksom de barn som redan är platstagande och högljudda som fortsätter ta plats och föra oväsen.
Mm.
Det finns en speciell sorts liksom stressat våld som uppstår när situationer är regellösa.
Mm. Är det något särskilt exempel du tänker på? Eller någon situation där det är?
Jag tänker på när vi haft till exempel öppet dansgolv. Mm. Att folk då genast organiserar en danstävling till exempel. vi hade en intressant dialog med en grupp barn som inte var teatervana alls, och jag tror vi var inte så bra på att förklara vad en teater var. Vi försökte, men det var svårt. Vi försökte säga så här: den här platsen ni kommer till, den är er teater, och vi vill vara i dialog med er för att vi tänker att ni kan lära oss saker. Så det här är ett material som vi håller på att arbeta med nu. Nu får ni ta del av det. Och sen vill vi prata mer efteråt om vad ni skulle vilja att det blev eller så. Och då sa ju de typ så här: vi vill ha FIFA-turnering, vi vill ha godis, vi vill ha Coca-Cola.
Mm.
Och sen när de kom tillbaks igen, då var de väldigt besvikna och arga på oss för att det inte fanns någon FIFA-turnering och ingen Coca-Cola. För de hade, de tyckte att vi hade sagt att det här är ju er teater liksom. Ni får bestämma vad som händer här. Medan vi snarare, alltså vi ville veta vad som hände med dem när de mötte vårt system, våra idéer och fatta beslut utifrån det. Så att vår kommunikationsstrategi var helt fel liksom.
Det är intressant.
De ville inte att ni skulle motverka kapitalismens negativa verkningar.
Nej, nej, inte alls.
Utan de ville att ni skulle affirmera.
De ville ha...
ge dem mer av Coca-Cola och ja, fotbollsturneringar.
Mer eller något av, liksom.
Mm. Ja.
Jag minns att det fanns en... Till någon av de här projekten som gjordes för några år sedan då. Kanske, det fanns en blogg som ni skrev på. Det kanske var under den magiska cirkeln som var en produktion.
Mm, jag skulle säga att det var Vad ska vi göra?
Ah.
Som var en klassrumsföreställning som baserades mycket på lek.
Ja, och i liksom produktionsprocessen så fanns det någon blogg som jag läste lite på.
Mm.
Då minns jag att det fanns en fråga där som var, eller så här, vi tror att barn och ungdomar saknar kollektivet. Men är det så? Typ. Och jag undrar nu när det liksom, när den här boken är gjord och sådär, ifall det finns något svar, ifall ni liksom kom vidare med den undran på något sätt.
Jag tror vi kom vidare med undran, men jag vet inte om det finns ett svar.
Nej,
alltså, nej. Jag vill säga typ alla klasser är olika. Och även i grupper där det saknas solidaritet och sammanhållning så existerar det en grupp. Och det tror jag var viktigt för oss att hela tiden minnas att vi är förbundna liksom, i en grupp även när den inte fungerar på det sättet att folk mår bra i den. En annan sak som vi tänkt ganska mycket på är i den här föreställningen Vad ska vi göra? Så hade vi som målsättning att skapa någon slags gruppgemenskaper som inte handlade om tävlan utan där alla ingick i gruppen på lika villkor på något sätt. Och det här med lika villkor är ju ett skämt. Liksom. Det går ju inte. Alla har olika förutsättningar. Och vissa personers förutsättningar att delta i en gruppaktivitet är inte så goda. Och det märks både på rasten och i klassrummet.
Mm.
Och kanske är det så att litteraturen och teatern ofta är, vad ska man säga, uttrycksrum där den introspektiva, långsamma individen som inte vill delta i gruppens stoj och lek får plats.
Mm.
Men här ville vi arbeta på ett annat sätt och kanske då också ge teatern till en annan subjektivitet än den här blyga, tillbakadragna, drömmande gestalten. Liksom.
Mm.
Men det innebär också att den blygande, tillbakadragna, drömmande inte riktigt i alla lägen rymdes i åtminstone Vad ska vi göra?
Tror jag. Mm.
Medan i andra verk som Den magiska cirkeln kanske det på vissa sätt fanns fler platser för de personerna.
Mm. Mm. Det känns ju som att den liksom röriga, överaktiva eleven på ett sätt är lika utsatt i skolan idag, om inte annat för ja, men sjukdomsförklaring och liksom ja, att en rörig föreställning kan ge ett rum till en annan typ av elev.
Det var en av tankarna vi hade, och att det rummet kanske också skulle kunna omdefinieras enligt några andra parametrar än en tävling i att ta mest plats eller en åthutning till den som är platstagande liksom.
Mm.
Men ja, jag vet inte. Det finns också en viss typ av social utsatthet som en teaterföreställning aldrig kan överbrygga liksom.
Mm.
Och den finns där även när man kommer med en monolog och kräver av eleverna att de ska vara tysta.
Mm.
Men när man arbetar som vi har gjort, så kommer den synas. Den kommer synas för dem som är där, den kommer synas för skolklassen och läraren och aktörerna.
Mm.
Så det handlar boken också lite om hur man som aktör kan hantera det utvidgade ansvar som det innebär att arbeta nära en barn- och ungdomspublik på det här sättet.
Mm.
Vad gör man om någon berättar att den har en våldsam situation hemma eller så.
Mm.
Och då upprättade vi samtalssystem i enhet med forskning om emotional labor, alltså känsloarbete. Känsloarbete är när man på olika sätt måste modifiera eller använda sitt känsloregister i sitt arbete. Ofta i situationer där man har lite makt att påverka och stort ansvar.
Mm.
Och skådespelare är väl ett sånt yrke, i synnerhet när det börjar närma sig det här, den här typen av mer socialt arbete. Liksom.
Mm.
Så ja.
Jag tycker det är jättespännande att ni arbetat med det, med känsloarbete liksom, med det begreppet och så. Jag upplever att det har varit en väldigt bra grej liksom, att få syn på och sådär. För att och jag hoppas att det kommer liksom spridas faktiskt till, för det är många som upplever det problemet, tror jag.
Mm.
Mm.
Också som det återkommer till många gånger i boken, att liksom, det är ingenting som finns i utbildningar och sådär för liksom, de stora utbildningarna för typ skådespelare bemöter ju liksom inte det här, den här sättet att jobba liksom, som teatrar och regissörer vill.
Nej. Så jag upplever att alla utbildningar saknas. Alltså det saknas utbildningar för att göra fungerande deltagande, fungerande publikinteraktion. Mm. Alltså att iscensätta det, skapa sociala överenskommelser, skapa spelsystem och så vidare.
Mm.
Alltså det saknas utbildningar för icke-linjär dramaturgi, manusskrivande. Alltså på manusnivå, på reginivå, på liksom interaktionsnivå, på skådespelarnivå, så skulle jag gärna vilja liksom göra om hela utbildningssystemet. Eller i alla fall, jag tycker att det vore nice om det fanns liksom 5 nya konstnärliga utbildningar typ.
Mm.
Och ett par nya producentutbildningar också.
Håller med.
Ja.
Vi kunde börja med en.
Ja.
Jag är mycket för att vi ska ta över.
Ja. Men säg inte det högt nu när bandspelaren är på.
Eller så är det precis det Tova ska göra. Så kanske
vi får ta ställning till att vi ska klippa bort det här partiet senare.
Ja.
Ja, men en grej apropå arbetsprocess.
Ja.
Som kanske anknyter, det är att i din text så driver du någon sorts tes om att arbetsprocessen när man gör deltagande måste matcha verkets estetiska ambitioner.
Just det.
Så om man ska göra en liksom anarkisk fri deltagande kaotisk situation på scenen med publiken, så bör man också ha en sån process. Uppfattar jag det rätt?
Ja, absolut. Det är en tes jag driver. Jag, eventuellt så är det möjligt att hitta på exempel på att denna tes inte stämmer. Men jag har inte kunnat riktigt. Alltså jag tänker att just när man arbetar med interaktivitet och sociala former, så måste man förstå vad det är man skapar.
Alltså man tänker liksom klassiskt materialistiskt på något sätt på konstskapande. Så brukar man ju tänka att de materiella villkoren för arbetet definierar också den estetiska slutprodukten.
Men jag tror att den alltid definierar den, oavsett ifall konstverket är interaktivt eller inte, eller i vilken grad. Men som jag skriver i den där berättelsen, så är det ändå möjligt att liksom klippa ihop ett filmmaterial som handlar om en stark och solidarisk vänskap till en vacker och fungerande berättelse, trots att alla har bråkat hela processen igenom. Liksom.
Ja.
Medan,
du menar att om det skulle vara en deltagande situation, så skulle det avslöjas på något sätt? Eller?
Det, alltså, jag tror man kan bråka mycket i en interaktiv process som handlar om vänskap också, men man måste ha någon slags reell upplevelse av, inifrån förståelse av vad vänskapens system är. Ja. För att kunna bjuda in någon till det.
Ja.
För det, alltså, ja, det blir ju en kollektiv process. Medan ett filmskapande till exempel, eller en teaterföreställning med en demonregissör, faktiskt kan vara en individs process, men tillämpad på, skickad genom flera andra. Alltså, förstår ni?
Jag tänker nu på, eller ja, jag går vidare lite. Men jag tänker på en annan grej som det talas om i den här boken, och som jag kan uppleva, det är att när du gör en sån här process, så finns det en del av arbetet där det är en viss typ av grupparbete. Och liksom, alltså i vårt arbete i Nyx så motsvaras det av liksom fasen där vi ofta speltestar och har långa samtal som är helt fantastiska, så här, med publikgrupper, och det är liksom mycket händer där. Så här. Men att det sen alltid finns en gräns. Och efter den gränsen så är det produktion av liksom ett färdigt verk som liksom tar slut när publiken har sett det. Så det blir ofta så för att det finns ett slags visningstillfälle. Men det är ju väldigt spännande att tänka sig att det aldrig skulle gå över i det där. Eller hur skulle det vara då? Liksom? Alltså om det bara skulle fortsätta vara det här.
Den här processen.
Den här processen. Men då tappar ju liksom konstnären det liksom uppdraget som på något sätt är att så här, visa för någon annan, tänker jag. Eller uppdrag, men det är väl liksom på något sätt drivkraften också, att liksom få ut det som händer till någon annan än gruppen.
Alltså jag tänker, när du säger så, att det kanske vore möjligt med ett format som är som en slags muterande workshop. Så att man aldrig behöver komma till presentationsstadiet, utan man är hela tiden i någon slags samtals- och utvärderingsprocess med dem man möter. Jag tror att en sak som det utvärderande formatet ger, som det presenterande formatet inte ger, är en känsla av att faktiskt kunna påverka. Så när man pratar om sin upplevelse, så pratar man inte utifrån det här ska jag ta hem och tänka på, utan man pratar utifrån så här skulle jag önska att det hade varit istället, och ta med i den här tanken eller berättelsen. Det vore jätteroligt att få göra det och aldrig sluta. Liksom.
Men är inte det riktigt? Är inte det också en blick på något sätt? Att att när vi som jobbar mycket konstnärligt går och tittar på teater som någon annan har gjort, att vi kanske är mer benägna att titta på det som en skiss. Eller som en punkt i en process.
Jo, absolut. Det är ju sällan man ser någonting där man känner så här skulle det vara. Det här var meningen. Alltså nu kan jag inte säga något mer. Liksom.
Nej, precis. Utan man tänker ju liksom hur verkar det här just nu? Och hur skulle det kunna verka om man ändrar det? Och liksom, jag vet inte, det är väl en... Det finns både fördelar och nackdelar med att inte ge sig hem till verket riktigt.
Men så att förvandla en föreställning till en muterande workshop och aldrig säga det här är vårt slutdatum. Det skulle kunna vara ett sätt att ge människor tillgång till den subjektiviteten. Den liksom bedömande, reflekterande subjektiviteten.
Ja, precis. När man kommer till en skolklass och säger vi vill ha hjälp. Vi vill ha hjälp av er. Då blir de ju ofta glada över det. Och det kan hjälpa eleverna att njuta av vad man föreslår också.
Jag tror att det här är en jättebra idé. Jag tror.
Ja, men jag har varit inne och tänkt på den här idén lite liksom, i relation till hur vi har jobbat och hur liksom, deltagande, vad det är och sådär. Och så det jag kommer till en punkt där jag tänkt, det här är en jättebra idé, liksom där vi är nu. Sen har jag fortsatt tänka och så har jag börjat komma in på liksom, ekonomin i det här. Alltså vad innebär det då om jag kommer till en grupp som typ betalar för att komma. Medan jag har betalt och så säger att jag behöver er hjälp. Ge mig era tankar och idéer att arbeta för mig. Så blir det en väldigt konstig liksom, ekonomi som uppstår. Att de liksom betalar
för att arbeta.
Lite som att så här, folk som åker ut på en bondgård och betalar för att så här, få plocka vindruvor liksom, och känna på det. Alltså, på det sättet på något sätt blir det att... Så här,
det är upplevelseindustri helt enkelt.
Det blir liksom verkligen att det blir upplevelseindustri. Och det
men
kanske
är det inte det vi håller på med.
Jo, det kanske är det vi håller på med. Det kanske bara inse det att så här, jag har betalt för att folk ska få känna att de
praktiserar
arbetar.
Praktiserar som konstnär. Betala 7000 i månaden.
Ja. Nej, men, och det är såklart intressant. Alltså, det är ju väldigt spännande att, liksom, att göra den typen av konstiga liksom, överenskommelser. Alltså, det är ju liksom, spännande för att det är spännande. Det är någon slags, jag blir lite provocerad av det. Liksom.
Ja. Alltså, det här får mig ju vilja prata om något som inte riktigt har med boken att göra. Men just den här slumpmässiga relationen till pengar som jag tänker att vi som konstnärer är väldigt väl bekanta med. Att man i ena stunden går en workshop som kostar 700 spänn och i nästa ögonblick gör en workshop som är gratis eller alltså man gör samma typer av aktioner men de är liksom helt olika definierade av det ekonomiska. Och hur påverkar det ens upplevelse?
Ja.
Varför vill man ha eller inte ha betalt för något specifikt? Varför vill man jobba gratis med en grej och inte med en annan?
Ja, det är superspännande. Jag tänker alltid på den där knife-låten.
Some things we do for money, some things we do for free.
Ja. vilka saker kan jag tänka mig att göra för pengar och vilka tänka mig och så vidare.
Menar du hypotetiskt eller menar du i praktiken att du checkar av liksom efterhand? Nu har jag gjort någonting gratis, nu har jag...
Ja, jag tänkte hypotetiskt, men det andra vore nästan roligare.
Ja.
Att liksom faktiskt se vad jag har gjort. Ja, men för det är såklart att det händer ju någonting när pengar ligger emellan. Liksom.
Mm.
Relationer och det är liksom många gånger som har jag upplevt att en process där ingen får betalt blir alltså gruppprocessen blir mer lustfylld och vi ger mer i en sån än där vi har betalt liksom.
Men det kan också vara tvärtom.
Det kan vara på många sätt. Det kan vara
mycket spänningar och liksom.
Ja,
men jag kan inte komma då för jag måste jobba och liksom, nu kräver du av mig att
Jag vet, ja, alltså, jag tar tillbaka det, är inte sant. Det när det
Ja, men det kan ju vara helvete också.
Ja, verkligen. Och i det här fallet så är det ju, jag menar, Ungsternöst arbete är ju speciellt för att skolorna går ju faktiskt gratis och tittar.
Det gör de, samtidigt som alla som är inblandade får betalt eftersom det är statsfinansierat liksom.
Det är väldigt lyxig förutsättning.
Det är det. Det är det. Och samtidigt så står en del i boken också om vad det innebär att arbeta inom ett institutionellt maskineri. Liksom.
Ja.
Att det som å ena sidan skyddar människors arbetstider och ramarna för vad som är en rimlig process kan skapa problem därför att man kanske skulle behöva en annan väg genom systemet när man arbetar så här.
Ja, jag kan uppleva att en tendens genom texterna är att tänka antingen kan vi använda de traditionella arbetsrollerna eller så kan vi överskrida dem och göra allting platt. Jag skulle vilja ha liksom någon sorts medelväg eller en tredje väg som tänker mer kring vilka nya roller skulle behövas för att göra fungerande processer.
Ja, det är en lek som vi har lekt lite grann som inte finns i boken men som har uppstått senare som är typ så här, vem ska vara kock i det här forskningsprojektet? Alltså, att man försöker skapa bilder av roller som kanske inte omedelbart passar in i den process som man föreställer sig att man ska göra just för att öppna de där andra rummen.
För att det är lite som att det presenteras här som att om man inte gör det traditionellt så måste man göra det helt platt. Och att det känns som att det kan, att det också leder till olika problem.
Det är nog inte en avsikt hos oss att ställa upp den skillnaden, men jag kan se hur det går att läsa boken så. Det är bara att vi har försökt arbeta med olika sätt att platta till hierarkier. Sen så vill jag samtidigt säga att jag kommer inte ihåg vad som står i boken längre. Men det jag tänker om olika redskap för att platta till projekts vägar. Konstig mening. Men alltså, det finns ingen platt mänsklig hierarki, försöker jag säga.
Nej.
Det finns bara plattare eller mer toppstyrd. Det som är viktigast är att benämna de maktförhållanden som finns och att det finns någon slags möjlighet att rotera eller ifrågasätta positioner inom det systemet. Det tänker jag är grunden för att skapa en trygg arbetsmiljö. Liksom. Att rollfördelning är tydlig, ansvarsfördelning är tydlig.
Vi kanske ska prata lite om den sista delen i boken. Som gör en serie övningar.
Mm.
Eller vill vi... Vi har ju liksom inte pratat riktigt kapitel för kapitel. Utan mer plockat upp olika teman eller frågeställningar som liksom poppar upp här och var.
Mm. Mm. Ja, övningarna. De är väl ett försök att visualisera vad det är vi har gjort i praktiken. Och också dela med oss av arbetsverktyg.
Mm. Och det är ett gäng övningar kring liksom hur man bryter interaktionen och hur man skapar trygghet och säkerhet för skådespelarna och deltagarna.
Och för deltagarna, ja. Ja.
Och sen så är det politiska övningar.
Ja, det handlar om att få syn på vart man står och formulera det explicit på olika sätt.
Alltså vart man står som...
Som politisk varelse.
Ja.
Därför att jag tänker mig att vi alltid står någonstans. Det finns ingen apolitisk mark, liksom.
Mm.
Och inom varje grupp, om man arbetar kollektivt, så kommer det finnas olika erfarenheter som har potential att politisera arbetet.
Mm. Sen finns det ett gäng slumplekar.
Mm, det är ju också ett val av estetik eller politik.
Ja.
Jag tänker att det finns någonting intressant för mig i ögonblicket när man inte vet vad som ska hända, när faktiskt ingen vet vad som ska hända.
Ja.
Och vi har arbetat en del med det. Och här ger vi helt enkelt exempel på hur vi har arbetat med det.
Mm.
Just det, för att de i föreställningen så är det ofta att skådespelarna vet vad som ska hända.
Ja,
och deltagarna precis inte vet. Och att det i sig ligger liksom i vägen för en slags interaktion. Alltså en slags här, en interaktion som blir mer jämlik typ.
Ja, det kan vara så. Det kan också helt enkelt... Alltså jag tänker att även på en mer traditionell scen så uppskattar jag element där aktörerna väntar på att få reda på vad som ska hända eller plötsligt måste kasta sig in i en process som de inte var förberedda på. Så att
säga. Det känns som att det ibland kan fungera lite som att fly från ansvar.
Mm.
Alltså, jag kan ha lite svårt för slumpestetik.
Mm.
Inte just på Ungs i Nöst, men liksom ända sedan dadaisterna.
Mm.
Att det är liksom, att de försöker på något sätt fly från sitt konstnärliga ansvar.
Mm. Men jag förstår vad du menar, speciellt i relation till såna här cut-up-övningar eller sådär.
Mm.
Men jag tänker att det är skillnad på det och på en estetik som på något sätt vill synliggöra vår utsatthet inför slumpen.
Mm.
Om man designar ett slumpsystem som har till syfte att undersöka just det där ögonblicket av vad fan händer?
Ja.
Så är det något annat än oj, det blev så här. Vad spännande.
Ja. Jo, men jag tror absolut att det går att göra på spännande sätt.
Mm. Ja, men liksom, jag menar att improvisation liksom, som jag har gjort mycket, där är det liksom ofta det kan vara lite både och. Det kan ju både vara att för de som tittar att det är väldigt spännande att se improvisatörer som inte vet vad som ska hända och som måste liksom göra någonting.
Mm.
Men det kan ju också fungera och liksom att det i sig är väldigt spännande och fint att se liksom.
Mm.
Osäkerheten på scenen. Och där några som det... försöker lösa någonting tillsammans och ingen vet vart det ska gå.
Ja.
Men det kan ju lika gärna hamna i att ingen tar ansvar för innehållet eller för representationen eller att det blir liksom slarvigt. Och det är ju på något sätt där, det tycker jag också att det är liksom charmen också med det. Alltså dråpligheten i liksom vad liksom vad man har i sig, men det kan ju också här, bli osmakligt typ.
Men i impro finns det ofta en tydlig struktur ändå. Mm. Alltså att det är så här, du kastar in ett element, men alla som är på scen vet att det finns en viss inramning för den övningen liksom.
Jag vill säga att den här slumpdelen, den handlar ju också mycket om en slags undersökning av vad olika typer av slump genererar i en grupp. Så till exempel så pratar vi om att dra lott, och att det är någonting som gör att de flesta känner sig ganska utsatta. För att man tycker liksom att man har dragit en nitlott nästan oavsett vilken lott man drar. Medans snurra flaskan tycker vi var en slumpprincip som i våra grupper funkade bättre, därför att folk kunde liksom navigera lite kring flaskan. Och den tycks ha en egen subjektivitet som inte liksom är i någon annans hand, utan flaskan blir som ett magiskt objekt. Så det är inte ett ställningstagande för slumpen i alla lägen, utan ett synliggörande av att slumpen kan ha olika estetiska värden. Beroende på vad det är man vill berätta liksom.
Ja, sen finns det en rubrik som heter sinnlighet, som handlar om liksom att möta på andra sätt än genom språk, kanske. Andra sinnen, eller sinnen helt enkelt.
Det är väldigt nice tycker jag i allmänhet. Men det är härligt när konst går från representation till någonting som händer mer i kroppen.
Jag skulle säga att konst alltid representerar liksom. Men det är ju många, till exempel postdramatiska texter som kanske skulle argumentera emot det. Eller filen till exempel, som skulle säga att det är möjligt med en scenkonst utan representation. Jag tror inte att det är det. Jag tänker att även en lukt, förnimmelsen av en lukt representerar liksom i ett symboliskt system som också befinner sig inuti kroppen.
Möjligen. Det presenterar ju. Det är inte säkert att det representerar. Alltså det är inte säkert att lukten är ett en symbol för någonting annat än sig själv.
Jag tänker att vi alltid tolkar världen utifrån redan existerande erfarenheter, även om nya erfarenheter är möjliga.
Ja. Men. Vi kanske ska lämna filosofi. Jag kände hur jag bara tystnade och så här försvann
in. Det var kul att det var som att ingen av er ville gå in i den här diskussionen. Nej. Att det liksom drogs ut. Men
vi får ta det en annan podd.
Ja, men en typ av representation är ju liksom den då en, alltså inom teater tänker jag att det ofta är representationen av liksom kroppar och roller, rollgestalter, figurer. Att representera skådespelaren är det som representerar.
Nu är jag mamman.
Ja.
Nu är det barnet.
Precis.
Nu och det är i alla fall jag alkoholproblem.
Ja. Sluta ha alkoholproblem.
Och hur representeras då den alkoholiserade mamman liksom. Det är ofta den frågan som
ställs i relation,
i alla fall inom en slags institutionsteater, och då är ju det här någonting helt annat.
Oh ja.
I alla fall att tänka.
Men det finns i alla fall. Det här är mer som att hälla ut en öl över scenen innan publiken kommer in. Så får de dra sina egna slutsatser.
Vet du att mellan den föreställningen som vi spelade först på MDT och den som du bevittnade så hällde Doris Ulrich ut massa öl på scenen och sen så åkte vi i det, liksom, nakna.
Och vad menar du att det här representerade då?
Jag tror att det representerade rock'n'roll.
Bra.
Festival. Ja. Men det var en väldigt speciell upplevelse. Jag har aldrig haft öl på insidan av låren förut.
Usch, verkligt.
Ja, det var en speciell typ av halkighet. Det var ganska kul så länge det inte hade torkat.
Ja, men sen kommer det i alla fall ett par till knippen med övningar. Det är speldynamik å ena sidan och magi.
Och speldynamik handlar om att låna in element från redan kända spel, kan man väl säga. Och magi handlar om, ja, det handlar inte om redan etablerade magiska praktiker. Det handlar typ inte om vicka eller ja, jag vet inte, reiki healing. Utan det handlar om
ändå det här magiska sigillet känner jag igen från gamla traditioner.
Ja, absolut. Det finns lite stöld. men vi försöker tänka på magi snarare utifrån en idé om att det en magiker vill, alltså någon som inte en scenmagiker då, inte någon som liksom trollar bort kaniner, men någon som försöker göra en magisk ceremoni. Den vill åstadkomma någonting i världen och den gör en aktion för att få det till skott. Så att vi tänker på magi som någon slags performativ handling. Som kanske eller kanske inte har en direkt verkan. Om jag till exempel säger att det är magi att jag värmer dina händer och de blir varma, då är sambandet väldigt tydligt, liksom. Men om det är mer regndansen så kommer det nog bli regn någon gång, men kanske inte direkt. Och jag kan ändå uppleva en stark agens i relation till vädret när jag dansar.
Precis. Det är väl en klassiker att blanda ihop orsak och verkan när man gör magi. För att det då funkar för en. På något sätt. Men vilken härlig bok.
Eller hur?
Hur kan man få tag i den här boken om man nu har lyssnat på det här och är nyfiken?
Då kan man skriva till Ung Sin Öst. Det finns information på hemsidan. Så då kan man gå till ungsen.se.
Ja, det är det väl.
Vi kan kolla där. Jag tror den finns på insidan, den där adressen. Ja, info@ungscen.se kan man mejla, eller så kan man gå till www.ungscen.se. Så bra. Finns det mer info där.
Bra.
Kul.
Är vi klara där eller har ni något att tillägga?
Jag vet inte.
Jag kanske kan säga i relation till magi att vi också pratat om aktivism som en parallell verksamhet till magi. När man gör olika aktioner så kanske det skapar en effekt eller inte, men det är i alla fall någon slags performativitet i att handla för att uppnå ett syfte i världen, liksom.
Det är ett nice sätt, tycker jag, att tänka.
Och kanske i bästa fall så kan interaktivitet i scenkonst fungera som ett sätt att ge människor verktyg för ett aktivt medborgarskap och en större förmåga att påverka sin vardag. Det skulle jag önska.
Ja, det var fina ord. De rundar vi av med.
Mm.
Hej då!
Hej då!